Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hello,
good
hello,
old
hello,
hockey
hello,
game.
Hello, 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 hello,
hello, hello, woof, woof. Vår bästa tid är nu. Du 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 du. Ja. Så utbrister vi spontant när det är dags för NHL-podcastens ja, vad ska vi kalla det? Preview inför slutspelet avsnitt. Det är ju alltid en av årets höjdpunkter.
Verkligen. Och,
vår bästa tid är verkligen nu, Jonte.
Ja, så har jag aldrig inlett en preview-podd tidigare, men det tycker jag var väldigt fint. Jag tycker du direkt nu ska fortsätta med några klassiker så att jag verkligen får känsla av våra mångåriga lyssnare också. Vad hände med storebrorsan och lillebrorsan till exempel?
Ja, slutspelet är ju då grundseriens elaka storebror som precis kom ut ur fängelse ute och letar efter trubbel. Vi har en, ja.
Ja.
Och aldrig blir det tydligare än i första rundan. Den Nej. Vilda, tygellösa, när alla spränger sig ut spiltorna som vår tjura,
ja,
vår
precis.
Kor.
Exakt.
Osläppet.
Ja.
Där är vi nu. Grundserien är över. I princip, när vi spelar in så är det fortfarande de sista matcherna när torsdag kvar. Vi är tvungna att spela in det här av olika skäl redan nu. Och alla serier är ju faktiskt inte heller satta eftersom de här lallarna i Pacific-divisionen inte gör som de ska när de har chansen.
Alla andra har varit klara ett par dagar nu faktiskt.
Ja,
men där ute
ja.
I Pacific, den svagaste divisionen, ska de ända in i sista omgången hålla på med sitt kuddkrig då?
Om ja, som... alla slutspelslag är ju klara. Men de måste placera sig också så de har motståndare i kuddkriget.
Ja, precis. Så att, men vi ska ju gå igenom och analysera alla åtta slutspelserier, tippa hur det går. Men det är alltså bara sex jag vet om just nu när vi sitter och spelar in där. Så två får vi spekulera lite kring vilka lag det ens blir som möts.
Ja.
Men sex av åtta ska vi åtminstone kunna 100% analysera.
Ja. Ja, det kommer vi till. Vi tänkte bara först att riva av slutet av grundserien här. Det vart ju avgjort framförallt på östra sidan då. Snabbare kanske än man hade trott.
Ja.
De här som jagade under strecket, De vek ner sig allihop, tycker jag man kan säga. Ja. Islanders, Detroit, Columbus, Washington.
Ja, Washington kom ju starkt på slutet i alla fall, men det räckte ändå inte hela vägen.
Nej.
Och vek ner sig, ja, förra veckan pratade vi om 1-8 på Garden till exempel, så det kan man väl lägga till i sammanhanget.
Ja.
Men förra veckan handlade ju främst om coachbytet i Islanders, så att Pete DeBoer fick fyra hemmamatcher på sig att försöka ta dem till slutspel. Nej, det blev tre förluster på de där fyra hemmamatcherna, det blev ingen slutspel på Islanders.
Ja, nej, det räckte inte. De hade chansen i lördags hemma mot Ottawa, fick stryk med 3-0. Sen hade de en ny liten chans mot Montreal dagen efter. Och då fick de stryk igen med 3-1 eller 4-1 eller vad det var.
Ja.
Så att den Hail Mary-åtgärden där med DeBoer, den hjälpte inte.
Nej, riktigt så arg blev ju dock inte Peter Bohr på sin avslutande presskonferens som Rick Bowness blev i Columbus.
Nej, han stod för en samma klassiska avrundning som i Winnipeg här om året. Han bara skällde ut spelarna. Och det gjorde han igen här efter det som har varit en sån liksom rosenskimrande saga där i Columbus sen han kom dit.
Ja.
När de väl hade jagat kapp och blivit slutspelslag, då tog det slut. Och nu var han ju framförallt arg på hur de uppträdde i den sista meningslösa matchen.
Ja. Ja, när han stod och rabblade statistik där om att de bara hade tre tacklingar tror jag på hela matchen.
Ja.
23 giveaways.
Ja.
Says it all. They don't care. They don't hate losing enough.
Nej. Ja. Nej, och han, vi får ju se då. De tror att redan idag så kommer besked att han blir kvar. Han vill vara kvar och då ska han sätta en ny kultur i Nationwide Arena.
Precis, han sa det. If I'm back, I'm changing the culture here.
Mm.
Och spelarna ska vara glada att säsongen är slut. Hade det varit en träning imorgon, sa han efter den avslutande förlusten. Då hade de känt att de levt. Ja. Det hade varit tidernas backskate, lät det så.
Ja. Ja, jag vet inte. Han är ju som mysfarbror ofta, Bonus. Men han har den där sidan också. Och jag vet inte, jag kan tycka att det är lite överdrivet efter en sån match. Vad är poängen med det?
Ja, men det var ju speciellt att han nästan grät. Alltså han skakade av frustration. Man har nästan aldrig sett något liknande. Alltså John Tortorella framstod ju nästan som sansad.
Ja.
Det var häpnadsväckande faktiskt. Men på ett sätt kan jag väl hålla med. Alltså det var, jag tycker också att det var överdrivet. Och spelarna reagerar ju mot det här då. Tyckte att de blev kastade under bussen lite väl mycket. Att de var då att vi inte bryr oss att vinna överhuvudtaget. Samtidigt, om man ser i ett större perspektiv, ett väldigt stort perspektiv med detta Columbus som organisation, så är det ju så att de har vunnit en slutspelserie på 26 år i NHL. De har missat slutspel 6 år i rad.
Mm.
Det ligger ju nästan i deras DNA att vika ner sig. Vi har så många år där de har avslutat starkt, jättestarkt, med 10 raka segrar när det inte har betytt någonting. Eller när de varit hypade inför säsongen och börjat uselt och liksom blivit avsågade direkt. Alltså de har haft väldigt svårt över tid, oavsett spelargrupp, oavsett tränare, med att verkligen klara av press. Och det var ju samma sak nu. De kravlas ju upp på slutspelsplats men avslutar med 2 vinster på de 11 sista matcherna och missar slutspel.
Mm. Ja, nej, det är ju ingen framgångssaga som helhet.
Nej.
Columbus Blue Jackets historia sedan de kom in i ligan. Mm. De har jobbat med det här, han och Dan Waddell.
Ja, det får man verkligen säga. Det blir spännande att se hur deras off-season kommer att se ut. Efter ett sånt uttalande dessutom av Bonus, om han nu, som det låter som, blir kvar också.
Detroits Todd McClellan var inte mycket gladare efter deras sista match igår med en 8-1 förlust mot Florida. Betydde ingenting, men han var mycket bister efteråt. Ja. Han har varit bister länge. Han har ju klagat på bristen på competitiveness i gruppen. Och att han beskrev det som obegripligt att vi coacher måste ta fram den där tävlingsinstinkten hos dem. Det ska inte vara nödvändigt i det här läget.
Ja, det är ju lite som Bonus, får man säga.
Ja.
Ja.
Och de hade ju talrika chanser, Detroit, att fixa det här i ett antal matcher, men de klarar inte av det. De är aldrig bäst i de stora matcherna. Och nu har de, i och med att Buffalo då bröt sin slutspelstorka, så är Detroit det lag som sitter med längsta förlust eller icke-slutspelssvit.
Ja.
Det är uppe i 10 år nu.
Det är tvåsiffrigt på dem.
Jo, det är ofattbart för en sån. Men när jag kom hit så var de ju guldstandarden, Detroit Red Wings.
Mönsterorganisationen alla andra förhöll sig till.
Ja, de vann alltid President's Trophy och de gick långt i slutspel och de vägrade missa slutspel. Det kanske de gjorde lite för länge.
Ja, ja.
Eller kanske de gjorde det för länge. Men att de sen skulle hamna i en svacka som tar 10 år innan de kommer tillbaka, det är ju inte klokt.
Nej, det är faktiskt otroligt. Ja, alltså, man har ju klumpat ihop 4 lag bakom hegemonin, toppkvartetten i Atlantic de senaste 5, 6, 7, 8 åren kanske, med Tampa, Toronto, Florida, Boston.
Mm.
Och där har ju Buffalo lyckats bryta upp den. 8 var gått till slutspel för andra året i rad, lika som Montreal. Men Detroit, de står kvar på perrongen medan övriga lag där i botten har tagits upp nu.
Ja.
De har lyckats mycket bättre än vad Steve Eisman har gjort, det får man ju bara säga.
Ja, jag skrev det. Jag har sett mycket krönikor från Detroit och så, men ingen vågar liksom säga att det kanske är dags att byta, sparka Iceman, för han är liksom holy man.
Ja, alla som lyssnar på den här podden vet ju att han är det för mig också efter hans år i Tampa, men jag har ju också sagt det nu. Det är ju, det går inte att sparka fjärde tränaren typ, eller göra vad som helst med truppen, utan det handlar ju om vem som rattar den där truppen. Han har haft många år på sig nu.
Ja.
De står kvar och stampar.
Och ja, tålamodet börjar ta slut i Hockeytown.
Ja, vi ska gå vidare och prata om vad annat vi vill hinna med i den här podden. Men jag vill också säga det med Detroit. Alltså, spetsen. Jag tycker kanske inte den är tillräckligt bra. Alltså, man kanske överskattar Dylan Larkin till exempel. Han är ju en jättebra spelare. Han är otroligt bra i båda ändar av isen och så vidare. Men han har en gång på 10 år i NHL, 11 år till och med i NHL, varit över point per game.
Mm.
Lucas Raymond fortfarande inte riktigt över point per game i sin karriär. The Brinket var det för första gången i Detroit nu den här säsongen. Men jämför man med alla andra topplag i ligan, så har ju de kanske inte någon Kutcher eller McDavid som är 130 poäng, men i alla fall någon över point per game. Och riktigt den spetsen har inte Detroit.
Nej.
Och de har inte riktigt bredden heller för att kompensera för den lite för trubbiga spetsen.
Nej, så är det nog. Och nu, de har ju, dessutom är det ju så att de har ju draftat väldigt högt i en lång rad av år och ändå inte lyckats tillgodogöra sig den spetsen. Det säger inte heller något bra om Iceman.
Nej. Alltså visserligen Raymond, bra draftval såklart. Seider, bra draftval såklart. Men de har också haft lite otur i draftlotteriet. Trots att de har legat i botten och missat slutspel 10 år i rad så har de aldrig draftat högre än 4. Mm. De hade ju kunnat haft tur att få en Jack Hughes eller en Dahlin.
Ja.
Men de har, ja. Och samtidigt tycker jag lite oroväckande. Jag kommer ihåg när Seattle tog sig till slutspel 2023, lite överraskande, så pratade Iceman väldigt positivt om deras lagbygge. Kolla, de har 2 andra kedjor, 2 tredje kedjor. Kolla deras bredd. Så kanske vi ska jobba också. Det tycker man ser lite på Detroits lagbygge. Liksom, att den där riktiga spetsen som sagt saknas lite. De har tagit in mycket andra tredje kedjespelare. Men kolla på Seattle. Deras lagbygge duger ju inte. Nej. Det var inte en bra förebild att ta för Iceman.
Nej. Ja. Ja, jag tycker vi ska rafsa igenom det här med grundserien. För den är man ju redan trött på. När slutspelet börjar, då är det först då man förstår hur mycket glans som saknas i grundserien.
Ja, exakt. Ja, vi kan inte stå och traggla här kvar i grundserien nu när vi äntligen har hela slutspelet framför oss.
Ja, men vi kan ju konstatera att i väst också då blev det avgjort vilka som går till slutspel.
Ja.
Och det sprack för Nashville, och det sprack för San Jose och det sprack för Winnipeg, Presidents Trophy-vinnarna från i fjol.
Ja.
Och ja, inte så mycket att säga om det egentligen.
Kings tog väl chansen, skulle jag väl säga, i det där kuddkriget genom att vinna mycket matcher på slutet.
Ja.
Snarare än att de andra verkligen vek ner sig, som det kanske var lite på östsidan. Jag tycker Kings, de tog chansen.
Men det är ju lite ynkedom att de går till slutspel med 90 poäng och 35 segrar.
Ja.
Även Anaheim är 90, Edmonton 91, en match kvar att spela då i och för sig.
Ja, visserligen är det så att det är en match kvar att spela för dem, men kollar man på totala NHL-tabellen från 1 till 32, då är det så att de här tre lagen, de ligger på 17, 19 och 20 plats.
Ja.
När egentligen bara 16 lag går till slutspel. Washington, som missar slutspel på ena sidan, de ligger 12 i den totala NHL-tabellen, men missar slutspel.
Jaha.
De här tre lagen som ligger i 20 plats ungefär, de har fortfarande chansen att få hemmaplansfördel.
Ja, det har ju att göra med att Pacific har varit så dåligt.
Ja.
I det upplägget så hade ju inte bara Washington utan även Detroit och Columbus gått i slutspel.
Då hade ju faktiskt Detroit och Columbus gjort det alltså.
Ja,
det säger ju lite grann. Men det kan skilja från år till år. Alltså förra året då var det ju faktiskt så att Calgary hade gått till slutspel om det hade varit 1-16 upplägg i totalt sett. Så att då var det faktiskt ett Pacific-lag som blev snuvat.
Ja, men det är fortfarande för dåligt alltså. Pacific i år har varit ett fiasko. Och då är det, de här lagen har ju ändå haft slagpåsar som Canucks och Flames att spela mot.
En extra gång än alla andra lag. Ja. De har ju verkligen haft förutsättningar. Ja. Så inget gott betyg heller till Vegas och Edmonton där i toppen.
Nej, absolut inte.
Nej.
Nu gjorde Vegas som de skulle igår då och säkrade första platsen i Pacific. Men de andra där har ju, som Anaheim till exempel, hade chansen borta mot, vilka var det?
Ja. Minnesota.
Minnesota, ja. Men det var ett Minnesota utan stjärnor. De vilade nästan alla. Och sen var det LA som fick stryk på övertid av Vancouver.
Ja, exakt.
Och oj. Därför så sitter vi här och vet inte vilka de ska möta.
Nej, precis. De hade kunnat fixa det där åt oss för ett par dagar sedan.
Men de kommer att få det svettigt när de möter bra lag i slutspelet.
Så det är tror jag. Det tror jag också. Oj. Mm. Ska vi komma in på det då?
Ja, vi ska väl det. Ja. Vi har som sagt ett antal serier. Och jag såg nu NHL skicka ut de första matcherna på lördag.
Ja.
Då är det klockan 3, börjar 8 var mot Carolina. Sen 5:30 Minnesota mot Dallas och 8 Philadelphia mot Pittsburgh.
Oj.
Dagen efter är det Colorados första match. Och sen är det Montreal, Tampa, Boston, Buffalo och Utah, Vegas. Tiderna är inte publicerade än.
Nej.
Och sen på måndag 2 och 3 i Pacific.
Ja.
Så nu kör det igång ju inte.
Nu känns det på riktigt. Där till och med speldagarna är klara sig.
Ja.
Precis innan vi sitter och spelar in det här. För det har bara stått to be decided tidigare. Men nu har vi till och med klart vilka som möts direkt på lördagen och på söndagen. Ja.
Och i öst då så har vi som sagt Buffalo, Boston, Tampa, Montreal. Mm. Vi har Carolina, Ottawa och Pittsburgh, Philadelphia. Om vi börjar med Buffalo, Boston då.
Mm.
Buffalo för första gången i en slutspelsserie sedan 2011. Och metropolen där uppe i västra Western New York. Ja, det är enorm hockeyfeber där.
Ja, alltså...
förklarliga skäl. Dels så har det varit så otroligt länge sedan, och dels så har de ju väldiga förhoppningar på det här laget efter en lysande grundserie.
Exakt, för det är inte bara så att de bryter den här enormt långa slutspelstorkan på 14-15 år. De vinner ju divisionen dessutom. En riktigt stark division. De har ett väldigt, väldigt bra lag, Buffalo.
Ja,
det ska bli otroligt intressant att följa. Jag läste någon krönika av dig om Buffalo Sabres. Det kanske var förra veckan eller om det var 2 veckor sedan. Där du jämförde lite, eller där du skrev lite, ja, hur världen såg ut senast Buffalo var i slutspel.
Ja.
Det är lite kul att konstatera. Jag tänkte också på det. Alltså Barack Obama var i sin första mandatperiod.
Ja.
Vi hade Lidas och Temi Sellene och Mike Modano och aktiva i NHL. Vi hade ett Atlanta Thrasher som slutade före Colorado Avalanche i NHL-tabellen.
Ja.
Rasmus Dahlin gick i årskurs 4 i Linköping.
Precis.
NHL-podden fanns inte, trots att vi har funnits i 13 år.
Nej, det är remarkabelt. Ja. Men man ska komma ihåg det, en av många käpphästar här är att det är ju, tycker jag, enorm skillnad på grundserie och slutspel. Och att man varit bra de här första 6 månaderna säger ingenting om hur man kommer att vara nu. När den verkliga rodeon börjar. Och det råkar ju också vara så att ytterst få i den här Buffalo-truppen har någon erfarenhet alls av Stanley Cup.
Nej, precis. Och speciellt inte i kärnan. Om vi pratar Tage Thompson, Rasmus Dahlin, Owen Power.
Mattias Samuelsson. Men det är första gången, och vi vet ju hur det brukar sägas. Man måste förlora.
Ja.
Och måste genomlida ett antal brutala förluster innan man lär sig vinna i Stanley Cup.
Jag kommer ihåg Tampas första slutspel med Kucherov och det gänget, va? Palat och Tyler Johnson och allt vad de hette då. Då mötte de just Montreal och det blev 0-4.
Ja.
Sen gick de till final året efter, men de fick känna på slutspel, doppa tårna en gång.
Ja.
Och det gick inte alls, så vi får se hur det går för Buffalo när det är precis samma läge för dem.
Det går ju, liksom, det har de ju blivit upplyst om garanterat av Lindy Ruff och andra runt omkring dem, att allt utrymme försvinner, all tid försvinner, varje närkamp är ett världskrig. Men det har ju visat sig att det kan man höra om, men man förstår det inte riktigt förrän man har upplevt det. Vad det innebär.
Nej, precis. För det är många sätt det skiljer på, men liksom att man ska möta samma lag nu hela tiden. Alltså, under grundserien då möter man ju ett lag varannan månad ungefär. Nu kan Boston faktiskt specialstudera. Vad är det som gör Buffalo så bra? Vad är det vi ska försöka neutralisera? De har tid på sig att verkligen gå igenom det. Det är ingen back-to-back där de helt plötsligt flyger in och sen ska möta Buffalo. Oj, de var så här bra. Nu kan de verkligen fokusera på dem. De kan bestämma vilka matchups de ska ha. De ska stöta och blöta mot samma spelare hela tiden, komma in under skinnet på dem i 2 veckors tid liksom.
Ja.
Det återstår att se hur det här Buffalo-laget hanterar.
Ja, det är ju ett Boston de möter då, där det finns betydligt mer erfarenhet. Deras grundserie var ju mer, det var vingligt i början. Det tog ett tag innan de hittade sin nya identitet, men på slutet har det ju sett bättre och bättre ut. Även på bortaplan där de hade stora problem ett tag.
Just det. Precis, och där finns det ju, jag menar, det är en hel del nya komponenter i det här Boston-laget också. Det är ingen Patrice Bergeron eller Brad Marchand längre liksom. Men det är en David Pastrnak och en Charlie McAvoy som har spelat en Game 7 i en Stanley Cup-final.
Ja.
Det är rätt många som kommer in utifrån som har Stanley Cup-rutin. Viktor Arvidsson till exempel, med flera.
Just Viktor är ju en riktig slutspelskrigare. Alltså. Otrolig nytta gör han i den sortens matcher. Det kan du fråga efter åren i Nashville inte minst.
Ja, precis. Och som jag har förstått det så var Marcus Stern väldigt positiv till att plocka in Arvidsson efter deras gemensamma tid ihop i Los Angeles.
Ja.
Så att det var inte bara en ren lönedump som det var från Edmontons sida att bli av med Victor Arvidsson. Han kom till ett Boston som ville ha honom för att Marcus Stern ville ha honom. Ja. Och faktum är att den kedjan som har varit extremt bra här, framförallt 2026, med Pavel Sacha, Arvidsson och Casey Mittelstedt, totalt sett över hela säsongen, så är det den kedja som gjort tredje flest mål i hela NHL. Det är helt sjukt.
Ja.
Så bra har han varit. Arvidsson gör alltså 54 poäng den här säsongen jämfört med ungefär 20 förra året i Edmonton.
Ja. Men igen, min sång är ju att det som har hänt inte betyder något för vad som kommer att hända.
Nej.
Och jag tycker ju samtidigt är det så att Buffalo, rutinen förutan, så känns de som ett ganska slutspelskompatibelt lag. Jag tänkte på det senast de var här. De är ju snabba och rörliga, men också väldigt stora, fysiska, tunga och hårda.
Ja.
Och de har, vet du vad de har egentligen?
Har de det eller?
Ja, de har ju har det. Ja, de har ju fått, de har ju svetsat samman som grupp på ett helt otroligt sätt. Och varje gång man ser Rasmus Dahlins blick eller hör honom prata så vibrerar det runt honom. De har det.
Ja, men jag skulle vilja säga det. Jag tycker Rasmus Dahlin har det.
Ja.
Allt som han har gått igenom utanför isen och ändå svarar upp med den här säsongen. Han har blivit en otrolig ledare tycker jag. Ja. Alltså han är såklar härförare för dem. Och bara en sån sak som att Chris Pronger går ut med här, en annan gammal storback och gammal Norris Trophy-vinnare, tycker att det är Rasmus Dahlin som ska vinna Norris Trophy.
Ja. Till och med. Det där återkommer vi till, men jag håller på att försöka rösta nu. Norris Trophy är så jävla svårt. Det finns så många... Man kommer att få skäll hur man än gör.
Ja, precis. Det finns kanske 8 riktigt, riktigt bra kandidater.
Ja, det gör det.
Men Rasmus Dahlin är ju en av dem. Gör 74 poäng den här säsongen, men han har ju lyft sig även i egen zon, tycker jag. Alltså, ja. Och i sin pondus. Liksom.
Ja, men ja, absolut. Jag har ju kallat honom för tuppen.
Ja, bara en sån sak. Och lite intressant, jag som är klassisk statistikkille då, kan jag konstatera, när man kollar på de här NHL Edge-siffrorna, så är han alltså topp 15% bland NHLs backar när det kommer till snabbhet. Han är en av de snabbaste spelarna. Han är topp 15 när det kommer till att skjuta hårdaste skotten. Och då är det kanske inte hans största styrka av de två jag nämnde där, utan det är ju spelsinnet som inte riktigt går att mäta. Det är den här pondusen han har nu, det är den här tuffheten. För det ska bli spännande att se i slutspel också. Han har ju reta gallfeber på otaliga stjärnor den här säsongen. Tidigare år har det varit Austin Matthews som helt tappat det på Rasmus Dahlin. Den här säsongen har vi sett Brad Marchand slita sönder hans hjälm. Vi har sett Evgeni Malkin ta en 5-match lång avstängning mot honom. Och vi har sett Brandon Hagel få hela Tampa att vilja slå ner Rasmus Dahlin i princip.
Alltså, ja.
Han har ju gått och blivit ett hatobjekt nästan för resten av ligan för att han har förmågan att komma in under skinnet faktiskt.
Ja, själv bara ruskan på huvudet. Jag har bara tävlingsinstinkt, det är det hela.
Ja, nej, han har en ruggig vinnarskalle den där, Karl. Det har han.
Sen är ju frågan då, ett av många oprövade kort är ju Ukko-Pekka i kassen. Han har varit enastående, men det är lika för målvakt i slutspel, är något helt annat.
Ja.
Och han behöver ju vinna matchen mot Jeremy Swayman, vilket inte är lättast.
Nej, alltså generellt sett när man jämför lagen här så hittar man fler styrkor hos Buffalo ändå. Men det finns några fördelar för Boston. Det är dels rutinen som vi varit inne på. Och sen måste man väl ändå peka ut målvaktssidan där Jeremy Swayman är ett riktigt starkt kort. Apropå troféer så skulle han kunna vara aktuell för en bästsinna nominering.
Ja.
Ukko-Pekka, ja det är första slutspelet nu. Vi får se om han håller för trycket. Han har delat mycket på första spaden där med Alex Lyon. Men han är skadad nu. Så den räddningsplankan finns inte riktigt. Så att, ja.
En underbar serie blir det i alla fall att se. Alltså trycket i Key Bank Center på söndag när de spelarna, det kommer att vara helt orgiastiskt.
Ja, det kommer det vara. Oj, 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 oj.
Ja, vansinnigt. Och ja, jag tror ju... Jag tycker det är en mycket svårtippad serie. Det är väldigt svårt att avgöra förrän man sett Buffalo spela under de här omständigheterna.
Mm.
Men i kraft av hemmaplan då och en sjunde match i detta Key Bank Center så säger jag 4-3 till Buffalo.
Mm. Ja, jag håller med om det och jag vill understryka det du sa också där med lite slutspelskompatibelt lag, att de känns ganska stora och tunga ändå Buffalo, även om vi inte har sett dem i slutspel. Men jag håller med om det. Alltså, vi har ju 100 kilos pjäser i Power, Kesselring, Logan Stanley, Tage Thompson, Alex Tuck, Ryan McLeod. Alltså,
Tage,
precis. Det är två meter. Ja. Man har ju några tvåmeters män liksom.
Ja, jag säger det igen. Senast de var här så var jag inne i omklädningsrummet och reagerade på att de kändes liksom så här. Det här är ett jävligt stort lag.
Ja, och de är statistiskt sett ett av de tyngsta och ett av de längsta lagen i ligan. Det borde kunna översättas till slutspelshockey.
Ja, det betyder ju faktiskt rätt mycket i slutspel.
Ja.
Har traditionellt gjort det i alla fall.
Ja. Alltså jag tror faktiskt att de till slut reder ut det här mot ett starkt Boston som gör en bra säsong. Deras slutspelstorka blev bara en säsong.
Ja.
Trots att de tradade iväg Marchand och liksom knäppte av en era lite grann så har de studsat tillbaka starkt. Fjäderhatten till Don Sweeney som gjort ett väldigt bra general manager-jobb senaste året. Men jag tror inte att de lyckas besegra det till Buffalo utan de går vidare. Jag säger 4-2 i matchen.
Hopp. Ja, ja. Sen har vi då dina pojkar, Tampa Boys.
Ja.
Tampa Bay Lightning mot Montreal Canadiens.
Ja.
Och där, det är ju också väldigt svårt, tycker jag. Men det är två olika filosofier som krockar här, får man väl säga. Tampa har ju bytt skepnad, bytt karaktär och blivit Florida Panthers light senaste året. De har blivit plågade av sin delstatsrival i så många år nu. Att de helt enkelt adopterar deras sätt att vara. De har ju ett street gang. Ja. Som saknar moral och gör vad som behöver göras oavsett om det är tillåtet eller inte.
Ja, det är många lag de har varit i luven på. Inte bara Florida Panthers numera utan inte minst Buffalo Sabres som vi just var inne på. Är kanske galnaste matchen hittills den här säsongen.
Samtidigt har de ju lirare också. Alltså, Kucherov är ju en av de största artisterna. Ja. Men vad de ställs mot nu är ju faktiskt kanske mest sevärda laget av alla. De som är roligast att se om man inte håller på någon.
Ja.
Alltså det är ju en enormt explosiv, snabb, tekniskt briljant upplaga av Montreal Canadiens som dyker upp nu. Och fick smaka på slutspelet redan i fjol med en serie mot Washington och nu är tillbaka här. Mm. Och ja, det kommer att vina runt öronen på Tampa-backarna när Demidov och Caulfield och Suzuki och company och just Slavkovski bränner på.
Usch! Ja, jag tycker det här blir jobbigt, det måste jag säga. Och det är ett riktigt bra lag också. Här har vi återigen exempel på snedfördelningen i balansen kring slutspelsmötena. Det är ett Montreal som tar 106 poäng, lika många som Tampa. Slutar sexa i NHL-tabellen av 32 lag, får börja på bortaplan.
Ja.
Det är ju lite konstigt, men det har jag varit inne på så mycket så de förhållandena har vi helt enkelt. Men jag är rädd för detta Montreal alltså, och jag har ju gnällt på senaste poddarna.
Du skulle ha varit rädd för vem de än hade spelat mot.
Ja, så är det. Jag skulle ha varit rädd mot Vancouver Canucks förmodligen också. Nej. Men de har ju nyligen vunnit två raka matcher mot Tampa som har haft så svårt, som jag sagt då, senaste poddarna mot topplagen i öst här när de har möts i prestigemöten sedan OS-uppehållet. Har det varit 7 matcher mot Montreal, Buffalo, Carolina, de lagen som verkligen sticker ut i öst. Och de har förlorat samtliga och de har släppt in 5 mål i snitt i de matcherna. Så att jag känner ingen jätteförhoppning här. Sen finns det en massa fördelar för Tampa också, såklart, det som kommer in på. Men...
Ja, nu ska du lugna ner det här. Ja. Det har ju varit en otrolig säsong för Montreal. De har ju alltså både Cole Caulfield är den första som gör över 50 mål på, sen 80-talet. Och Nick Suzuki är också den första på lika länge som spränger 100-vallen i poäng.
Ja, senaste Montreal-spel att göra det, det var Le Petit Viking.
Ja, exakt, 85.
Uh-huh.
Självaste Mats Näslund och Lane Hudson har tangerat Larry Robinsons klubbrekord i assist för backar från 1977. Så det är ju, de har ju liksom något verkligt på gång här.
Ja, den här spetsen har Montreal inte haft sedan 80-talet. Nej. Alltså just 100 poängspelare, 50 målsskyttar, backar av absoluta Norris Trophy-klass.
Det är... Absolut, men då kommer jag tillbaka till det här med Tampas nya framtoning. Jag tror att Montreal kanske även i den här serien, som precis som mot Washington i fjol, kan väga lite för lätt i de här enorma slutspelsbataljerna som Tampa ju har enorm erfarenhet av. Och nu slänger ut en egen Sam Bennett i Brandon Hagel i striden och är fruktansvärt elaka, fula, spelar precis på gränsen hela tiden.
Corey Perry är tillbaka också.
Ja, precis. Corey Perry, de har verkligen lärt sig av Florida, av sin värsta fiende, hur man måste uppträda i slutspel under den här eran. Och och sen har de Vasilevskij mål som åtminstone har rykte om att vara sig som allra bäst i de största matcherna.
Han har ju stor chans att vinna Vesna den här säsongen. Och Jakub Dobes, jättebra som på slutet här har tagit över första spaden. Stort utropstecken i kassen där för Montreal. Men att jämföra honom med Vasilevskij, då känner man ju ändå att det är fördel Tampa där. Ganska tydligt på förhand. Och Tampa, alltså de borde vara starka. De har ju verkligen förbättrat sin defensiv det här året, vill jag säga. Alltså de har ett av ligans bästa boxplay. De släpper in tredje minst antal mål i NHL totalt sett. Och kollar man underliggande statistiken så har de lägst XG i hela NHL. Mm. Alltså, och de är ett av lagen som släpper till minst skott från slottet. Så att det är mycket som talar för att Tampa ska vara svårspelade. Och så har de ju verkligen spetsoffensivt också.
Ja, exakt. Ja, tråkigt är ju att alla svenska, Victor Hedman, vi vet fortfarande inte om han kommer tillbaka till slutspelet. Han har ju fortfarande sin paus och vi hoppas att han mår bra, att allt går som det ska i livet. Men även Pontus Holmberg är skadad nu och Jonas Johansson, backup-keepen.
Alla tre.
Ja. Hur allvarligt är det med Holmberg, vet man det?
Jag vet faktiskt, jag hoppas ju verkligen för Tampas del att han ska kunna komma in här, för att han har ju varit jätteviktig i den där tredje kedjan, deras nya identity line med Janne Gård och Sam Gustafssons.
Ja.
Så att, ja. Och Hedman där, alltså, är ju tråkigt. Han har ju inte haft sin bästa säsong. De har ju gjort den här fina säsongen Tampa i stort sett utan honom som en härförare. Men jag saknar ju ändå den där backen som loggar 26 minuter per match, som är viktig både defensivt och offensivt och är lagpappa på det sätt som Hedman har varit i ett decennium.
Ja.
Även om J.J. Moser har klivit fram som en av ligans bättre defensiva backar den här säsongen, Darren Radish högst osannolikt har blivit en av ligans bästa offensiva backar. Ja. Charlie Dastou går sömlös från SHL till NHL. Men den där spetsen som Hedman har erbjudit under så lång tid, den saknas sen.
Ja. Jag säger då, jag får erkänna, du får bli arg på mig nu då, men jag skulle gärna se Montreal långt fram i ytterligare några serier. För att det är så jävla underbart att se Demidov och Caulfield och company. Och Lane Hudson inte minst. Så hjärtat säger att Montreal vinner det här, men hjärnan säger att Tampa faktiskt är för tunga och för elaka för Montreal och vinner med 4-2.
För mig är det tvärtom. Hjärtat säger att Tampa vinner, men hjärnan säger som vanligt emot Tampa. Men jag tänkte att jag ska testa nu att tippa att Tampa vinner en slutspelserie för en gångs skull. För det har inte funkat nu på 4 år faktiskt. Så de har torskat första rundan i slutspelet. Så nu säger jag att Tampa vinner här med 4-3 matcher. Oavsett så tror jag att det blir väldigt, väldigt jämnt. Och det säger jag med både, det säger jag med hjärnan faktiskt. Inte bara för att jinxa hit och dit.
Och med väldigt andan i halsen.
Ja, verkligen. Ett hårt slag vi kan nämna, alltså att Hedman är borta för Tampa, det är ju faktiskt att Noah Dobson här har brutit tummen och med all sannolikhet missar hela första rundan. Det är ändå ett hårt slag för Montreal, för han har ju ändå varit med och staga upp den där backsidan utöver Lane Hudson.
Ja.
Det är nästan ett hårdare slag skulle jag vilja säga för Montreal så här kort ner på slutspelet än Hedman, som ändå Tampa vant sig att spela utan.
Vi går vidare. Och då är det Carolina Hurricanes som vann hela östra konferensen till slut mot Ottawa Senators. Sista wildcard-laget i öst. Och då säger väl logiken att Carolina borde sopa hem det här. Men det är jag inte så säker på, Jonte.
Nej.
De är ju, som Taylor Hall påpekade när de möttes senast i grundserien, så sa han om Ottawa, det där är ett slutspelslag.
Ja.
Problemet är att Carolina aldrig har varit det. De är alltid lysande i grundserien, men kroknar för tidigt i slutspelet år efter år efter år. Och då kan det ju vara så att man säger att de är due för en framgång som Colorado och andra före dem, som har tvingats gå igenom en massa förluster. Men nej, det är något som saknas här. Medan jag håller med Håll då om att Ottawa faktiskt har slutbeslagets konturer.
Ja, det vill jag understryka också. Jag kommer in på det. Men jag först hakar upp mig ändå lite grann på det här med Carolina, för jag håller med om det. Vad är det som talar för att de i år ska gå hela vägen, förutom att de kanske är dura? Till slut ska det väl lossna. Men samtidigt vill jag lägga till då att de har ändå sprungit över första rundan 5 år i rad nu.
Absolut.
Där har det inte varit problemet. De har slagit wildcard-lagen på löpande band och ofta tagits förbi andra rundan också. Det är först i konferensfinalen när de är ett blivande Stanley Cup-mästare, eller åtminstone ett finallag då, som har varit deras kryptonit. Där har de inte räckt till. Mot den yppersta spetsen i NHL så har det inte räckt. Då har de bara blivit en av 13 konferensfinalmatcher.
Ja.
Men framtidigt...
Det är sant. Men jag hävdar då bestämt att de inte har mött ett wildcard-lag som Ottawa under de åren. Ottawa... Redan i fjol hade de är så hårda, kantiga och tuffa. Samtidigt som de kan spela. De är smarta. Jag får erkänna att Travis Green är en bra coach.
Ja, jag också.
Och sen har de ju en Kachuk då.
Ja, det är ju en X-faktor om någon.
Den andliga ledaren i gruppen är Brady Kachuk, lillebror till Matthew, som verkar ju vara precis lika passionerad som Matthew har varit under 3 magiska vårar med Florida. Nu känns det som att det är Brady har tagit över facklan och tänker göra samma sak med Ottawa. Han är lika besatt av att bära det här laget vidare.
Och nu när Matthew för en gång skulle missa slutspel, då kanske han ska sitta på läktaren där i Ottawa-tröja. Precis som Brady har gjort. Kanske blir tvärtom, ombyta roller. Jag håller med, det är ett bra lag detta Ottawa. Underliggande statistikmässigt så är de ett elitlag, detta Travis Green, defensiv inte minst då. De är ju i paritet med Tampa som jag nämnde i absoluta toppen av XG. Släppa till lite skott i slottet och sådär. Där hittar man ju de jämte Ottawa liksom, Tampa. Så att det, de är ett superlag där. Och det mässar ju du mig om också här när du såg dem mot Islanders. Att ja. Det går inte att komma in där riktigt framför Ullmark.
Nej, suverän defensiv var det. Ja. Suverän. Alltså, Ullmark höll nollan, men det var ju liksom, han fick nästan inga riktiga skott på sig.
Nej. Nej, precis. Och det är inte bara personalstyrt att Jake Sanderson är så bra till exempel, utan även han var borta under en lång period, precis som Thomas Chabot, så funkar defensiven ändå. Så det är systemet framförallt som är bra. Ja. Sen ska man lägga till också att Ullmark, som varit hårt kritiserad under säsongen, liksom alla Ottawa målvakter, de har ju totalt sett fjärde sämst räddningsprocent den här säsongen Ottawa. Ullmark, han blev ju veckans stjärna här om veckan, bland annat efter den där nollan då, som du nämnde. Men han är över 90% sedan OS-uppehållet. Och faktum är den här säsongen, han har stått 49 matcher för Ottawa den här säsongen. Bara 12 gånger har Ottawa lämnat isen utan poäng. Mm. Så 75% av matcherna med Ullmark i kassen så har de tagit poäng. Så det säger ändå någonting.
Samtidigt är det ju så att, då att Carolina har hittat en målvakt som verkar vara värd att hålla i handen i Brandon Late Bloom och Brandon Bussy.
Ja.
Och sen har de väl tillgodogjort sig lite mer spets med Nikola Ehlers då, som efter en akklimatiseringsperiod har blivit väldigt bra där. Men som du säger, i övrigt har det väl inte hänt så mycket. Det är inte som att de har blivit hårdare och tuffare och starkare.
Nej, precis. Det känns som att det är ungefär samma Carolina-lag. Så alltså, det här är femte gången de senaste 6 åren de slutar topp 3 i grundserien. Mm. Så det där har man ju vilat bort sig på många gånger. Att oj, vad starka de är. De slutar 2:a nu. De vinner öst efter Colorado. Men det har jag sett många gånger förut. Sebastian Aho har bara inom citationstecken sin fjärde bästa poängsäsong i karriären. Men det räcker till att vinna poängligan i laget internt.
Så, ja, precis.
Så den där spetsen är ju knappast bättre än tidigare. Även om Ehlers kommer in och gör 71 poäng. Men det är ju ändå inte... Ja, visst, Jackson Blake har blivit ett år äldre. Logan Stankoven, de här unga spelarna har verkligen etablerat sig. Men det känns som att det är framförallt Rod Brindamore-maskineriet som funkar i grundserien. Vad är det som talar för att göra det i slutspelen nu? Nej.
Nej. Nej, jag chansar på en skräll här och säger att en Tkachuk ställer till det för Carolina igen. Matthew kommer ju att sufflera på telefon om hur man ska göra mot Carolina.
Ja, precis.
Så jag säger 4-2 till Ottawa.
Ja. Ja, det är ett roligt tips. Alltså nu när vi har suttit och diskuterat så är jag beredd att hålla med. Alltså jag lyssnar på dig och bara, ja, jag tycker du säger bra saker. Men jag får stå för det jag har kommit fram till innan podden, och det var 4-2 till Carolina. Jag säger ändå att de återigen, för vad blir det, 6:e gången i rad, vinner den första runden.
Ja.
Jag säger att Ottawa ändå inte är tillräckligt bra. För att,
ja, de flesta kommer ju att tippa som du, men ja, man måste chansa lite också.
Ja. Det, då ser det bra ut om du sätter det. Snyggt.
Det är första matchen ut imorgon. Vi får se då. De börjar ju i The Bunch of Jerks där nere i Raleigh. Det blir livat.
Det blir livat där också. Tailgate och allting.
Ja. Sista serien i öst då, det är The Battle of Pennsylvania. Vi återupplivar det som åtminstone var en av de hetaste, bittraste rivaliteterna i ligan under 10-talet där. Alltså Pittsburgh Penguins mot Philadelphia Flyers.
Oj, oj, oj. Tänk om det blir som serien 2012 där. När Sidney Crosby sa att han inte gillar någon person i hela organisationen i princip i Philadelphia.
Nej, han vantrivs ju på mycket fientliga Broad Street.
Ja, precis. Och precis hur publiken behandlar honom där och hur Claude Giroux behandlar honom där.
Ja.
Det kastades handskar och han, det där klassiska bytet då när han sänker Crosby efter 5 sekunder och sen gör 1-0 efter 32 sekunder i en slutspelsmatch 2012. Ja, det var tider mellan de här två lagen.
Och just i Pittsburgh är det ju faktiskt ett antal personer, spelare kvar från den tiden. Det är ju framförallt Crosby, Malkin och Letang.
Ja.
Och ett helt annorlunda Philadelphia möter de nu.
Ja.
Ett Philadelphia som ju var den stora succén sista grundseriemånaden. De kom i en riktigt fantastisk push på slutet och kommer ju in i det här med ett väldigt momentum.
Ja, precis. Faktum är att vi har gått igenom de tre starkaste lagen poängmässigt sett sista månaden. Det var Philadelphia, det var Buffalo och det var Ottawa. Ja. Det är de tre formstarkaste lagen. Och Philly är alltså ett av dem. Och, ja, det är... Alltså, dels så har de bra defensiv. Det vet man ju att Rick Tocchet sätter. Han vann Jack Adams i Vancouver och satte framförallt försvarsspelet där. Inte lika bra förra säsongen. Samtidigt ser vi vad som hände med Vancouvers försvarsspel den här säsongen. Det rämnar totalt utan Rick Tocchet. Och det gjorde redan innan de tradade bort Quinn Hughes. Det säger lite grann, tycker jag. Jag tycker det ser bra ut i skenet av att Rick Tocchet försvann för hans del. Han har satt ett försvarsspel i Philadelphia nu också. Och här sista månaden, när det har gått väldigt bra för Philadelphia, då har ju även offensiven kommit igång tack vare nya unga spelare. Och det är ju framförallt då Porter Marton som vi pratade om förra veckan. 10 poäng på sina 9 första NHL-matcher.
Ja, fantastiskt. Ja. Ja, de är ju... Jag skulle vara lite nervös om jag var Pittsburgh för det här. Men Pittsburgh har ju också momentum med sig. De har ju varit faktiskt... Det är två av de stora överraskningarna som möts här. Och Flyers var stora överraskning på slutet, medan Pittsburgh startade mycket bättre än någon hade föreställt sig. Och sen har upprätthållit det genom säsongen, får man säga.
Ja, alltså de hade ju en jättedipp där i december. Det är deras enda riktiga dipp, med 10 raka förluster i december. Ja. Men de reste sig från det.
Ja. Och de reste sig till och med... mest imponerande.
Exakt, och de reste sig till och med efter OS utan Sidney Crosby, som var långtidsskadad. Och Malkin borta i 5 matcher med avstängningen där. Och ändå så tar de andra platsen i Metro.
Ja. Ja, och ett skäl är ju att Erik Karlsson är Erik Karlsson igen. Han är Erik Karlsson alla 2017 och spelar extremt inspirerat. Ja. Nu när han har fått vittring på stora matcher igen.
Ja, alltså apropå sen OS-uppehållet och framåt. Ja, då är det Erik Karlsson som är bäst poängmässigt sett av alla backar i ligan. 31 poäng sen OS på 24 matcher.
Hade han spelat så här hela säsongen, då hade han varit Norris Trophy-kandidat.
Ja. Han är ju nästan åtminstone en av de där 8 man kan tänka sig. Eller så är han kanske 10. Alltså det säger ju allt om konkurrensen den här säsongen. Ja. Bland backar, att Erik Karlsson inte ens kommer bli nominerad. Men han är ligans bästa back under våren.
Ja, och det som hände 2017 var ju att han drog med sig sitt dåvarande lag Ottawa på en makalös resa som slutade på övertid i Game 7 i konferensfinalen. Ja. De var så nära att gå till final. Och ja. får han till en sån liksom fullträff igen den här våren, då är ju Pittsburgh on a run, tror jag. Och jag tror överhuvudtaget att jag lutar åt dem här ändå. För de har ju också det är brist på erfarenhet hos Flyers. Tänk en sån som Rasmus Ristolainen. Han ska spela slutspel för första gången i sitt liv. Ja. Eller i sin NHL-karriär, fast han har varit här så länge.
Ja, det är ju lite speciellt. Och såklart för Porto Marton och Trevor Seagrass och Matvei Mishkov och sådär också.
Ja.
Annars tycker jag detta Rick Tocchet-lag har en del slutspelskompatibla spelare. Kanske inte just de jag nämnde. Mishkov kanske inte känns som urtypen för slutspel, även om han är formstark nu inför. Kanske inte Seagrass heller kommer vara den som växlar upp, jag vet inte. Men jag tycker de har en stark centerryggrad där bakom Seagrass med sådana som Noah Cates, Christian Dvorak och så nu Sean Couturier som har vunnit Selke Trophy en gång i karriären, som nu är fjärde center. Det säger lite grann om ryggraden där på centersidan, som kanske inte gör så mycket poäng utöver Seagrass, men som är svår och jobbig att möta i en lång matchserie, tror jag. Och apropå Rick Tocchet som jag pratar så mycket om, alltså han kan nomineras till Jack Adams, men det kan ju verkligen i ännu högre grad, skulle jag vilja säga, Dan Mews göra.
Ja.
Jag brukar ofta referera till Josh Yohi, vad han skriver om där i The Athletic för Pittsburgh, lokalrapporten där. Och han skrev nyligen här att han under alla sina massor av år, ännu längre än Sidney Crosbys tid i Pittsburgh, aldrig varit med om ett Pittsburgh-lag som är så harmoniskt.
Nej, just det.
Och han sa att mycket beror på att det inte är Mike Sullivan där som rattar längre, utan det är den mycket familjäre Dan Mews.
Ja.
Så han tog ett exempel. Efter den där 10 matcher långa förlustsviten, den avslutades förlustsviten i Toronto, sista matchen före jul. Jag menar, det var inte precis någon Rick Bowness då som rantade inför jul, liksom på presskonferensen efter Toronto-matchen, utan det var Dan Mews som avslutade presskonferensen med att säga Merry Christmas everyone, safe trip home. Liksom så här. Han är väldigt trevlig mot alla, hela tiden. Ja. Och har skapat liksom en ganska spretig trupp med Hall of Famer som Malkin och Crosby, och så en 18-årig rookie som Ben Kindel, och så en liten vattendelare i Erik Karlsson som Johan Garpenlöv inte ville ha ett omklädningsrum. Liksom, och så massa journeymen som Kevin Hayes och gänget sådär. Liksom. Men han har fått ihop den här gruppen.
Ja, verkligen. Anthony Manta. Det kändes som det var mycket liksom överblivet skrap som hamnade där. Men de har verkligen kommit ihop som lag. Och samtidigt har de här stjärnorna. Som du, alltså du kan ju föreställa dig hur Crosby brinner för det här nu. För att ha slutspel igen.
Och få den här chansen, det hade han inte räknat med.
Nej.
Jag tror att det är en bra kombination där mellan det här familjära, fina, härliga som Dan Muse utstrålar och står för. Och lagbygget som Kyle Dubas lite mer cyniskt har satt ihop, han som är så ja. Lite nördig liksom. Deras två respektive egenskaper har verkligen blivit synergi.
Ja. Så får vi se då om hur målvakterna håller. Det blir väl Arthur Seelovs som startar. Stuart Skinner blir man nervös bara att tänka på.
Ja.
Medan Flyers ju faktiskt sa, de har ju en, jag tror de har fördel där i att Dan Vladar har varit så lysande på slutet.
Ja, det har varit en väldigt lyckad värvning den här säsongen för Philadelphia Flyers. Han har ju stor del i att de går till slutspel också. Mm. Och där skulle jag nog säga att han känns lite tryggare trots allt än antingen Seelovs eller Skinner, vem som nu står. Även om Kyle Dubas ska ha väldigt stor cred för den traden. Han lyckades trolla bort Tristan Jarrys mardrömskontrakt och få en Skinner här som, ja, han är vad han är, men han har utgående kontrakt i alla fall, så det är inget långsiktigt problem. Jättebra också det av Dubas. Liksom massa.
Även om de har två dåliga målvakter så vann
så vann Pittsburgh. Såklart. Ja.
Ja, helt klart. Ja, men utan att säga att givet att det blir så säger jag att Pittsburgh vinner med 4-2.
Mm. Ja, jag har skrivit 4-3 i matcher i Battle, ja, of Pennsylvania.
Det jävla blir en Game 7 i Battle of Pennsylvania i Pittsburgh. Oj, 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 oj.
Och sitter och bjuder på pressläktaren där, kan jag
säga. Ja. Uff, vad härligt.
Mm. Ja.
Vi kliver över till väst då, där det som sagt fortfarande är lite oklart eftersom kuddkrislagen är som de är.
Ja.
Men vi har åtminstone två serier klara och de andra kan vi spekulera lite i ändå. Och vi börjar då med alltså Dallas, Minnesota. Snacka om Clash of the Titans direkt i öppningen här. De har ju varit två av tre bakom Colorado i princip hela säsongen. Och ja. Båda känns som klockrena contenders. Om man räknar bort Colorado så tror jag både Dallas och Minnesota hade slagit alla andra i en öppningszon.
Ja, det hade man nog kunnat argumentera för.
Ja.
Ja, de känns lika på många sätt, just för att de är så bra att de spelat samma division och så vidare. Men också för att de gjorde två av decenniets största trader 2025. Alltså, ja. Det var visserligen förra säsongen som Dallas bytte till sig Mikko Rantanen, men det var 2025. Och i slutet av 2025, ja, då gör Bill Guerin den här monsterblockbusten för Quinn Hughes. De har verkligen försökt hitta den sista pusselbiten för att gå hela vägen.
Ja, det är bara surt att de stöter på varandra direkt. Alltså, det här formatet är ju inte riktigt, riktigt. Alltså, de skulle ju mötas i nästa omgång, eller en konferensfinal.
Ja. De har ju varit mest kritiska, skulle jag vilja säga, öppet också. Alltså Matt Duchene har ju sagt, mer riktat till Gary Bettman, gör om det här. Det är inte rättvist. Ja.
Nej, det är ju inte det. Men Gary har ju sagt att glöm det, det blir ingen skillnad. Han vill ha stora matcher för tv-tittarna även i första omgången.
Ja, alltså vi pratar just om Philadelphia och Pittsburgh. Det är alltså 7-8 i öst. Pittsburgh får hemmaplansfördel trots att de har tagit färre poäng än wildcard-laget 8.
Ja, ja, det är något som är knas med här, såklart. Men ja, den här, det är ju första rundans liksom episka höjdpunkt det här. Och historiskt, eller i modern historia, är det så att Dallas har varit mer pålitligt slutspelslag än Minnesota. De går ju ofta långt, medan Minnesota har enorma problem att ta sig ur första omgången.
Ja.
Och aldrig förbi andra omgången. Men, som du påpekade, de har Quinn Hughes på blå linjen nu. Det tror jag är en enorm skillnad.
Det är en väsentlig skillnad. Och skulle säsongen ha börjat från det datum han tradades till Minnesota, då kanske han hade varit den största Norris Trophy-favoriten.
Ja.
Han har ju varit fruktansvärt bra sedan den traden.
Ja.
Och Minnesota har varit det som lag. Det har ju märkt att de har höjt sig ett snäpp med den backsidan alltså, som de har nu.
Ja. Ja, jag tycker det känns som de har allt man ska ha. Men det har ju Dallas också. Fast det är lite problem med att Rupe Hintz kommer inte att spela första rundan och kanske inte andra rundan heller. Och så har ju Miro Heiskanen varit skadad. Nu heter det väl att han ändå ska vara med.
Mm. Skulle han missa, då hade det varit en väldig fördel. Framförallt försvarsmässigt för Minnesota som adderar Quinn Hughes. Medan alltså Dallas blir av med Miro Heiskanen. Å andra sidan ska vi komma ihåg att de slog ut Colorado förra året utan Miro Heiskanen.
Ja.
Så att de är ju vassa Dallas i slutspel, i alla fall inledande rundorna. Tre raka konferensfinaler alltså. Internt sett mellan de här lagen i grundserien, det är sånt här som inte du brukar bry dig om. Men då står det 2-2 i matcher, 13-13 i målskillnad. Det säger ganska mycket om hur jämnt det är mellan.
Ja, men det säger ändå att det kommer att bli 7 matcher här. Jag velar verkligen fram och tillbaka, så jag tycker det är väldigt svårt. Men jag fegar och säger att Dallas tar det i kraft och hemmaplan då i Game 7.
Ja.
Men jag håller dörren öppen för att Minnesota äntligen kan break on through to the other side. Jag får ju erkänna att jag skulle inte ha något emot det. Det är ju många fina svenskar där.
Ja.
Som man önskar framgång.
Ja, jag vet att vi har en hel del Dallas-supporter som lyssnar på podden och jag tycker det är ett fantastiskt bra lag och jag har inget emot dem, men nej, lite grann håller jag nog ändå på Minnesota här. Alltså. Skulle vara kul om de faktiskt lyckades för en gångs skull. Nu när de har gjort en sån enorm trade, när Bill Guerin har satsat 17 miljoner dollar per säsong för Kirill Kaprizov, tidernas dyraste kontrakt. De har ju verkligen spänt musklerna. Det vore ju ett väldigt slag för dem att åka ut i första rundan igen. För 9:e gången i raden var det blir i så fall. Jag har faktiskt tippat Dallas också, och anledningen till det är nog ändå dels lite rutinen då, men också alltså powerplay är ju Dallas otroligt starka i. De slog ut Colorado förra säsongen tack vare sitt powerplay. De är kanske ännu bättre i powerplay den här säsongen. White Johnston gör 27 mål i powerplay, 7 mål fler än någon annan spelare i ligan. Det är otroligt, White Johnston, vilken säsong han har. 45 mål, 86 poäng.
Ja.
Han gör alltså 16 mål fler i powerplay än Nathan MacKinnon som är inne i skytteligan till exempel. Så att, och det brukar bli, de kan ta ut varandra 5-5, men i powerplay, nu har visserligen Minnesota ett jättebra powerplay i ligan, tredje bästa powerplay i ligan, men Dallas har bättre powerplay och har visat det i slutspel de senaste åren. När de mötte 2023, utan Quinn Hughes då visserligen, då var det just powerplay som Dallas krossade Minnesota i. Så att det blir avgörande till slut på hemmaplan. Powerplay.
Ja. Ja. Det säger 4-3.
Mm.
Till Dallas.
Ja.
Ja. Ja, stackars Minnesota. För som sagt, alla andra hade de slagit.
Ja, precis. Ja,
det ska ju också påpekas att just Dallas är inte omtyckta i Minnesota. Det var ju de som tog över Minnesota North Stars.
Just det, bara en sån sak. Det tänkte jag inte på. Mm.
Så att för publiken vore det katastrof igen. Om, inte heller den här, om det inte går ens nu när de har ett sånt otroligt bra lag.
Ja.
Men ja, vi får se.
Ja, jag slänger också in där, det här Jake Oettinger, han har spelat 16 matcher i karriären mot Minnesota. Bara en gång har han förlorat i ordinarie tid. Det är hans favoritlag att möta statistiskt. Vi får se om det betyder någonting. Men är det något lag han har lätt mot, så är det just Minnesota, av någon anledning.
Ja. Ja. Sen har vi då den enda övriga klara serien i väst är den mellan Vegas Golden Knights och Utah Mammoth. Mm. Grannar pretty much. Det skulle man kanske inte säga i Sverige, men det är bara mindre än 6 timmars bilfärd mellan Salt Lake City och Las Vegas.
Ja.
Så att det kommer gå fort att flyga mellan.
Ja, ja, precis. Och samtidigt är det ju inte precis att man kan inte referera till någon slutspelserie mellan de här lagen från 2012 som vi gjorde med Philadelphia och Pittsburgh, utan det här är ju två nya lag i ligan. Samtidigt vill jag påstå att det här är två praktexemplar vad man kan göra som ny klubb i ligan, men också nu är Utah ju inte nytt på det viset eftersom de tog över Arizonas lag, men vad som kan hända med en klubb med starkt engagerat ägarskap.
Ja.
Alltså Utah tycker jag verkligen är exempel på det också med Ryan Smith. Såg ett klipp häromdagen på deras träningsanläggning som är ny inför den här säsongen. Ligans mest högteknologiska, mest påkostade. Otroligt fina. Så om jag skulle vara spelare i Utah Mammoth, då skulle jag inte vilja åka hem. Då skulle jag övernatta den där träningsanläggningen. Den är otroligt fin. Så de har fantastiskt fina förutsättningar.
Mm.
Och de går till slutspel här nu.
Ja, det är första gången som Utah, men de har ju med Arizona som de var tidigare.
Ja.
Var i slutspel några gånger. Vad gäller Vegas kan vi väl konstatera att deras coachbyte fungerade. Deras Hail Mary, när de tog in sparkade Bruce Cassidy och tog in John Tortorella, men han hade ju 8 matcher på sig åtminstone.
Ja.
Och det blev ett lyft för laget. De har vunnit 7 av de 8 matcherna.
Precis, efter att ha förlorat 7 av 8 dessförinnan. Så det blev precis rakt tvärt emot. En förlust på 8 efter det.
Så han lyckades skapa helt ny energi. Det är en väldigt namnkunnig och stjärnspäckad trupp. Som borde vara bättre än vad de var under stora delar av säsongen med Cassidy. Men nu har de har blivit Golden Knights igen.
Framförallt det mentala. Det har ju Tortorella sagt att det är det han kommer in och ska trycka på knappar mentalt för att få igång det här laget. För att När jag kollar på underliggande statistik var det många med mig som konstaterade att Vegas ligger högt i många kategorier, även under Cassidy liksom, men de fick det inte lossnad. Framförallt släppte de ofta in första målet och fick jobba i uppförsbacke och var inte riktigt där mentalt liksom i början av matcherna. Nu ser man ju med Tortorella här, dels att de har vunnit massa matcher, men också att många individuella spelare har höjt sig, framförallt sådana som var nya inför den här säsongen, som kanske gått lite trögare än förväntat. Mitch Marner, jättebra här under Tortorella, får fortsätta som center och gjort jättebra. Mm. Rasmus Andersson, 7 poäng på 8 matcher under Tortorella efter att ha haft riktigt torrt krut efter traden med Cassidy. Så att det är väldigt positivt för dem att de har fått igång de här riktiga nyckelspelarna som de har tradat till sig men som inte har lyft under Cassidy.
Ja, just det. Ja, men det blir ingen walk in the park för dem att bara kliva över Utah.
Nej.
Utah Mammoth, de är då första wildcard och har legat på den positionen
länge.
Och de känns ju också som ett, de känns ju som ett lag i hög utsträckning, alltså lite lagmaskin. Med mycket tyngd och storlek.
Ja, det finns ju i Lawson Kraus och Jack McBain och några backar där. Men sen har de ju mycket spets. Alltså.
Ja,
det ska man ge Utah Mammoth. Alltså, Clayton Keller gör 86 poäng. Dylan Genter gör 40 mål. Mikhail Sergachev gör nästan 60 poäng. Men nämns ju inte i någon Norris-diskussion såklart. För det är så många andra som gör så mycket poäng. Nick Schmaltz gör över 70 poäng. Logan Cooley hade säkert gjort över 70 poäng om det inte varit för den här långa skadan han drabbades av i december. Så att det finns spets i laget, det finns djup. Jag menar, de bytte till sig Mackenzie Weegar till backsidan vid trade deadline också. Karel Veimelka är väl inte en av målvakterna jag håller allra högst i NHL, men han har tagit näst flest segrar den här säsongen efter Vasilevski.
Mm.
Så att alla tre lagdelar går det verkligen att hitta positiva utropstecken.
Ja, men det känns som det finns tyngd där i Sergachev och Weegar och en fjärde lina med Kevin Stenlund som har erfarenhet från Florida.
Ja.
Samtidigt som du mycket riktigt påpekar väldigt, väldigt vass, dynamisk offensiv där, de första två kedjorna.
Ja. Nej, så att det här blir tufft för Vegas.
Ja, om de inte hade gjort coachbytet och fortsatt med Cassidy, då hade jag tippat Utah.
Ja, jag också.
Nu vet jag. Jag tycker fortfarande Vegas har en del att bevisa. De borde ju med det manskap de har ta det här.
Mm.
Det kommer att vara ett jävla liv i Salt Lake City också. Det är ju, de har aldrig sett
ständigt. Ja, det blir spännande att se slutspelshockey där inför den publiken.
Ja. Mm.
I Vegas får vi nämna, jag nämnde Veimelka som målvakt i Utah. I Vegas är det ju nu faktiskt Carter Hart. Lite kontroversiellt kan man ju säga. Som har tagit första spaden. Det är Tortorella som har gett honom den. Innan coachbytet så hade Aiden Hill stått 10 av de 11 senaste matcherna. Utan framgång. Med Tortorella så har Carter Hart fått stå 6 av de här 8 matcherna. Vunnit samtliga. 94%.
Mm.
De har fått målvaktsspelare för första gången på hela säsongen. Carter Hart har släppt in 1-2 mål per match. Och så fått mycket hjälp framför sig också. När de har hittat någonting igen. Så att jag lutar nog ändå åt att Vegas med sin rutin uppeldade kanske lät hårt, men påhejade av Tortorella här faktiskt kommer vinna den här serien ändå. Jag ser 4-2.
Ja, jag ser också 4-2 ja. Till Vegas.
Ja. Lite tråkigt tips känner jag, men det är...
Ja, det är lite fegt, men så blir det.
Ja.
Ja, sen har vi tre lag då som ska spela ikväll och inte har riktigt att placera sig än. Det är Edmonton Oilers, Anaheim Ducks och LA Kings. Om det var nu, då skulle, om status quo råder när det är klart ikväll, då blir det Colorado mot LA och Edmonton mot Anaheim. Men ja. Det vet ni, Edmonton kan ju, om de lyckas få stryk borta mot Vancouver, då kommer de på sista wildcardplatsen och får möta Colorado. Det vore just
snyggt. Oj, vilken serie alltså. Colorado och Edmonton. Ja, vi kan ju få Edmonton LA igen också.
Ja, precis. Om Anaheim om Edmonton vinner och LA vinner men Anaheim förlorar, då blir det Kings Edmonton.
Är det för fjärde eller femte gången i rad i så fall? Ja. Och samtliga gånger Edmonton har vunnit.
Det är de kan ställas mot, vad jag förstår. De kan inte ställas mot Anaheim. Eller jo, det kan de visst.
Ja, just om både LA och Anaheim vinner och Edmonton lyckas alltså förlora mot Jumbo Vancouver, då blir det freeway face-off, eller vad kallas det för?
Ja. Jag tror ju dock att vi har de serier jag nämnde här. Jag tror att det blir som det är nu.
Mm.
Och då kan man konstatera att det är ur askan i elden för LA Kings som slipper Edmonton då i så fall för första gången på 5 år.
Ja.
Men tvingas gå upp mot Colorado istället.
Ja, det känns ju faktiskt. Och möjligt ännu värre.
Ja. LA, ja. De hittade ju, Panarin har ju varit lyckad, men tanken var ju att de skulle förstärka och ha Kevin Fiala kvar, men han gick ju Fiala otur.
Ja, det är bra, du fick in den.
Skadade ju så kommer inte vara med. Så de är liksom samma lag i princip och ja. Skulle inte ha mycket chans mot Colorado och inte om de ställs mot Edmonton igen heller.
Nej. Men två grejer jag vill säga med LA här, positivt i alla fall, när de avslutar grundserien starkt. Är ju två svenskar. Adrian Kempe.
Oh.
Han ser ut att vinna interna poängligan med 35 poäng.
Oh.
Det beror ju dels på att Panarin kom in sent och att Fiala skadade då. Men ändå, helt överlägsen i det där laget poängmässigt den här säsongen. Och Anton Forsberg.
Ja, han har varit lights out på slutet.
Ja, alltså han har tagit över från Darcy Kempe lite oväntat och vunnit alla de här matcherna på slutet. Han har 6 raka segrar tror jag.
Ja. Oh. Plötsligt är han hetaste svenska målvakten i ligan.
Han har vi inte pratat om på hela säsongen.
Nej, det har vi inte. Han är underskattad. Han har ju varit en habil backup i många klubbar. Men nu lyser han på Hollywoodvis.
Mycket talar för att han kommer väljas före Stanley Cup-mästaren Darcy Kempe som starter. Oavsett vilka de möter i det här slutspelet.
Ja. Mm. Ja. Skulle det bli Anaheim, då blir det spännande. Det skulle ju vara ett California Freeway Showdown.
Ja.
Men jag tror alltså, det kan inte vara så att Edmonton förlorar mot Vancouver.
Nej, det kan väl inte hända. Det mest troliga enligt mig, det är faktiskt att Colorado, de räknar vi hem oavsett vilka de får möta, att de löser det här. Det vore en jätte... Det vore fiasko i paritet med Tampa mot Columbus 2019 annars. Medan... Jag tror nog ändå att jag skulle hålla Edmonton som favorit både mot Anaheim och mot LA. Ja. Oavsett vilka de får möta. Men,
ja.
Alltså Anaheim kan vi nämna också. Det är ju lite spännande och såklart det här laget, deras första slutspelstripp på väldigt många år och med den här kärnan såklart, unga kärnan. Men också Joel Quenneville som coach då, i ett slutspel som han är expert på. Men samtidigt så känner jag att de släpper alltså in 4:e mest mål i hela NHL den här säsongen. Och i slutspel brukar det vara nästan viktigare att täppa till defensiven än att vara sprudlande offensivt. Och jag tror kanske inte riktigt de är redo för slutspel den här säsongen att konkurrera på allvar. Utan jag tror att det, oavsett vilka de får möta så tror jag faktiskt Anaheim ryker.
Det tror jag också. Det ska bli kul att se Leo Carlsson. Men jag tror inte de är där än. Det här unga laget med sina fritidsledare.
Ja.
De kommer att bli en kraft i slutspel, kanske redan nästa år om Joel Quenneville är kvar. Men i det här läget så de åker.
Ja. Men på sikt är det väldigt positivt att interna poängligan den här säsongen, ettan, tvåan och trean, de är 22, 21 och 20 år gamla.
Ja.
Det är Leo Carlsson, det är Beckett Seneca och det är Cutter Gauthier. Så att det finns ju verkligen potential i det här laget över tid. Men sen Edmonton får vi nämna också, det är ju lite oroväckande med Leon Draisaitl om det ska bli någon slags slutspelsframgång den här våren för Edmonton. Mm. Då måste ju Draisaitl komma tillbaka i slag och det är inte säkert att han är med här i början av första runden.
Nej. Edmonton är ju sämre än bara, jag kommer tillbaka till min ramsa där. De var sämre i fjol än vad de var 2024 och de är sämre nu än vad de var i fjol.
Ja.
Som helhet. Men de har ju en ledare som är besatt av det här.
Ja.
Genom första rundan skulle jag tippa att han drar med sig laget. Sen får vi se.
Nej, precis. Det borde räcka mot ett LA eller mot ett Anaheim. Men om det räcker mot ett Vegas i andra rundan eller om det räcker mot ett Colorado eller Dallas eller Minnesota i konferensfinal. Det tror jag knappast.
Nej.
En som Draisaitl eller tillbaks.
Ja. Mm. Ja. Vi kan ha fel om allt. Det är slutspel. Ingen av oss andades till exempel att Boston skulle åka direkt i första runden om de hade slagit rekord i poäng. Eller att Tampa skulle åka 4 raka mot Columbus det där året.
Nej. Det där året när faktiskt alla divisionsvinnare förlorade mot wildcard-lagen.
Ja, det var en sån sak. Så vi är, lyssna nu, vi är inte tvärsäkra på någonting. Vi är helt öppna för att det kan gå precis hur som helst. Du, för övrigt, nu kom beskedet. Blue Jackets extend head coach Rick Bowness through 26-27.
Jaha, där ser man. Ja. Undrar om det var klart innan ranten eller om det stärkte Don Waddells syn på sin coach.
Ja. Spelarna får...
ja, de får vara beredda på en tuff camp. Ja. Och passa på att vila här nu under sommaren. Ja.
Ja. Ja. Jaha. Men det är bara att ta ett djupt andetag och se fram emot det här.
Oj, oj, oj. Jag ser redan fram emot... eller, det vet jag inte, för jag ser så mycket fram emot matcherna först framförallt. Men jag ser fram emot nästa podd. När vi ska analysera de första matcherna. För det känns som det kommer hänt otroligt mycket.
Det blir väl på typ onsdag eller något.
Ja, då ska vi sitta här och analysera vad som hänt. Oj, oj.
Ja, det kommer att finnas otroligt mycket. Det är så fascinerande det här. Allt är ett blankt papper just, eller ett blankt ark nu. Ja. Men då har vi så stories om domarskandaler och coacher som är förbannade och skador och otroliga saker.
Ja, precis. Så 6-0 seger på bortaplan åt ett lag vi inte alls trodde, typ.
Och långa övertidsdrama och så.
Oj, oj, oj. Ja. Ja. Drama Queen of the League, det vet vi att det är. Och det är det i slutspelet också.
Ja, verkligen. Ja. Jaha, ska du avsluta med att dra dina awards då helt snabbt?
Ja, precis. Det har ju tragglat igenom hela grundserien här i princip varje månad. Och jag tänkte göra bokslut då när grundserien här är i princip slut i alla fall. Det blir sista gången ni hör en awards från mig den här säsongen. Nu när, nu när det vankar slutspel. Jag drar det lite snabbt då. Vi har ändå poddat över en timme nu, så jag tänker att jag lägger inte en halvtimme på det här, utan jag drar lite snabbt. Och då börjar vi med Hart Trophy.
Mm.
Och den är ju väldigt svår. Det känns ju som att det står mellan de tre solklara poängkungarna i Connor McDavid, Nikita Kucherov och Nathan MacKinnon.
Ja.
Inte Celebrini med tanke på att San Jose trots allt missar slutspel, även om han var kanske ändå mest MVP för sitt lag. Men jag ger den till Nathan MacKinnon.
Jaha.
Ja.
Okej. Okay. Ja, jag kan inte säga något nu, för jag håller på att göra det här på riktigt. Så jag får vara tyst om hur jag... Man får inte avslöja det.
Nej, det dröjer ett tag innan du får avslöja vad du har röstat. För du ska lämna in dina röster alldeles strax. Du är faktiskt med i den riktiga juryn.
Ikväll ska jag göra det.
Är det så pass...
Jag tror inte vi är överens här.
Nej, men bra. Jag kan dra en snabb motivering för Nathan MacKinnon. Han vinner trots allt skytteligan, men inte poängligan. Men han vinner skytteligan. Och han ledde poängligan så länge Colorado hade något då riktigt att spela för den här säsongen. Alltså, de har ju varit klara i flera månader. Så att man har ju sett på hela Colorado liksom, poängskörden för McCarr också, så inget har ju liksom gått ner. Men 2025 halvan av säsongen, då var Nathan MacKinnon klart bäst i ligan, tycker jag. Och kollar man 5-5 så är han ju ännu mer överlägsen. Och han har alltså varit inne på såklart flest mål 5-5 av alla spelare i hela ligan, medan 266 spelare har varit inne på fler mål bakåt än Nathan MacKinnon. Alltså hans plus minus statistik är ju through the roof. Mm. Så att jag argumenterar för honom, även om jag håller Kucherov kär och McDavid vinner poängligan, och såklart det MVP-mässigt. Vezina Trophy.
Den får jag inte rösta i.
Nej, just det, det är general managers.
Men jag tar ut ett All-Star-lag, och då ska man ta ut tre målvakter, så, så man gör ju det ändå då.
Ja, det kan man, ja, precis, så blir det. Nej, men jag tror nog kanske att Vasilevskiy vinner det här priset, för att alltså det är vad jag tror, eftersom han har flest segrar, och det är ofta det som general managers tittar på. De kollar inte så mycket på goals saved above expected som jag gör. Och kollar man på den statistiken, då är det två målvakter som missar slutspel som har varit bäst enligt den modellen då. Och det är ju Logan Thompson och Ilja Sorokin. Och jag tycker faktiskt att jag ger det här till Logan Thompson, som jag tycker varit ligans bästa målvakt den här säsongen. De missar slutspel, men Washington slutar ändå 12 av 32 lag i ligan egentligen. Och det är ju Charlie Lindgren som varit problem som backup den här säsongen. Han har torskat fler matcher än man har vunnit. Medan när Logan Thompson har stått, hade de haft det poängsnittet alla matcher, då hade de gått till slutspel och hade de slutat topp 3 Metro utan problem. Jag tycker Logan Thompson har varit fantastiskt bra. Hans underliggande siffror är ju otroligt bra den här säsongen. Han är ligans bästa målvakt 25-26. Så han får priset.
Okej.
Okay. Ilja Sorokin 2, Vasilevskiy 3.
Ja, som sagt, jag kan inte säga ingenting.
Nej, precis. Och så Norris Trophy då, usch.
Ja, den är ju den svåra. Så mycket kan man säga.
Ja, alltså man kan argumentera för Werenski, Makar, Quinn Hughes, Lane Hudson, Dahlin, Miro Heiskanen, även Bouchard som vinner poängligan då för mackarna på 92 poäng.
Ja.
Ja, Erik Karlsson om jag inte sa han.
Ja, får höra nu då.
Jag ger det faktiskt också till en spelare som missar slutspel, men jag tycker att det är dags för min favorit Zach Werenski att få priset.
Really? Ja, nej. Ja, kanske. Ja, jag har så svårt då.
Det är synd för hans del att Columbus chokar här på slutet. Det skadar verkligen hans möjlighet att vinna det här priset. Men alla andra i toppen av den här Norris-konkurrensen, de har åtminstone en forward, en eller flera forward som driver laget offensivt. Om man tittar på ligan, de har en, alltså Bouchard har en, McDavid, McCarr har en, McKinnon och Nechas och så vidare. Werenski har ju ingen. Alltså han vinner interna poängligan som back i Columbus med 14 poäng ner till närmsta forward. Han driver verkligen, han släpar det här laget nästan till slutspel. Skulle han ha spelat i Colorado, skulle han ha spelat i, skulle han ha blivit tradad till Minnesota skulle, eller så vidare, då skulle han fått ännu mer cred han får i detta Columbus. Han är solklart bästa spelarna i laget. Mm. Det räcker tyvärr inte till slutspel den här gången heller. Men det är min personliga favorit. Jag tycker han ska få priset någon gång och jag ger honom i år. Men man kan absolut argumentera för väldigt många andra.
Ja, McCarr, Hudson,
ja. Lane Hudson, Hughes, ja.
Dahlin.
Ja. Ja, alltså enligt Dom Lushishishi, alltså, ja, som vi hänvisar till på The Athletic, deras underliggande statistik guru. Han går bara på underliggande statistik och då är det Lane Hudson som får det här priset.
Ja, du ser det.
Mm. Men, Chris Pronger tyckte Rasmus Dahlin.
Jaha, ja. Mm. Vad säger du om Evan Bouchard då? Som vinner som sagt poängligan. Det har betytt mycket förut i Norris.
Ja, jag tycker, och där är också underliggande statistiken som kanske talar mot honom lite grann defensivt. Han är nog lite för endimensionell jämfört med de andra alternativen, även om han gör mest poäng.
Ja.
Det säger ju lite grann också att han inte ens tar plats i den kanadensiska OS-truppen.
Ja.
Ja. Nej.
Gå vidare.
Jag går vidare. Calder Trophy, där kan vi snabbt ställa av att det är Matthew Schaefer som vinner priset såklart.
Ja.
Kommentarer överflödiga. Vi har pratat om honom hela säsongen. Sen har det varit ett starkt rookie-år med Ivan Demidov, Beckett Seneca. Mm. Två målvakter, Jakub Dobes och Jesper Wallstedt som är högst nämnvärd också.
Ja.
Jag vill också nämna Linus Karlsson som gör 35 poäng i ett uselt Vancouver.
Absolut.
Han ska såklart inte nomineras till Calder Trophy, men han är Calder Trophy-vinnare ihop med Jesper Wallstedt bland svenskar.
Du såg väl att jag delade ut de svenska priserna,
ja,
förra veckan?
Precis, ja.
Och då var väl Linus Karlsson tvåa efter Wallstedt.
Just det, du gjorde en snabb genomgång i podden, sen mer utförligt i krönika.
Ja.
Ja. Ja. Och sen har vi Selke Trophy. Hela säsongen har Nick Suzuki varit favorit och det har inte precis minskat här under våren när han har växlat upp ännu mer, framförallt poängmässigt, men han är en otroligt bra defensiv spelare. Jag såg Mike Sullivan när Rangers mötte dem nyligen sa att han är dagens Patrice Bergeron i ligan. Ja. Nick Suzuki. Han utmanas väl om det här priset av Alexander Barkov igen nästa år när han är tillbaka i spel. Barkov ska ju för övrigt spela VM om nu.
Är det sant?
Ja.
Det har jag inte hört.
Det kom alltså 5 minuter innan rec så alltså såg jag Barkov klar för VM. Jag tänkte att det var ett skämt, men nej, det kom från finska förbundet.
Jaha.
Han och Anton Lundell tackar jag till VM-spel.
Ja, speciellt.
Ja, det är anmärkningsvärt. Ja, men jag hoppar vidare här lite snabbt. Jack Adams.
Men vilka andra har du i Selke då? Som,
ja, jag tycker faktiskt att Mitch Marner kan nämnas här. Även om han bara gör 80 poäng, vilket ju är väldigt lågt med Mitch Marner mot Mets, så är ju han en otroligt skicklig defensiv spelare. Jag ska inte säga för mycket där.
Sen har du Cirelli.
Cirelli går det faktiskt nämnvärt från Tampa också. Shane Pinto i åtta, va?
Joel E.
Ja, absolut. Joel Eriksson Ek. Absolut. Brock Nelson. Ja, det finns bra alternativ. Men Nick Suzuki kommer vinna det priset överlägset.
Ja.
Sen har vi Jack Adams. Bästa coach. Och här får du säga vad du vill. Men nu tycker jag att han ska få priset John Cooper.
Ja, det är många som tycker det.
Ja.
Och det kanske är korrekt. Men det är många som har överraskat positivt. Men du sa Dan Muse, vi sa Storm i Boston, Lindy, Quenneville. Det är många coacher som har gjort det bra i år.
Ja, det är lite Jack Adams-duell där mellan Philadelphia och Pittsburgh i den serien. Otroligt bra coacher den här säsongen. Överraskande bra. Men jag tycker inte man alltid bara ska ge det till...
Nej.
Alltså Paul McLean eller Patrick Ryle, de här coacherna som har fått det för att de har överraskat första säsongen. Utan jag tycker man... Alltså, Marty St. Louis, han är alltså han anställdes 2022 och är nu fjärde längst på posten i NHL av tränare. John Cooper har varit sedan 2013. Ja. Det finns inte i dagens moderna sportvärld nästan att man sitter på sin post så länge. Och de var prövade i år Tampa med Hedman borta, med McDonough borta, med alltså en halv AHL-backsida om inte mer under 2-3 månader. Och ändå så tar de 106 poäng. Mm. Visst, det är ett väldigt bra lag, men många andra bra lag har sparkat coacher ändå. Kolla på Vegas, kolla på Dallas. Mm. och så vidare. Medan Tampa håller fast vid sin och fortsätter vara topplag. Så att, nej. John Cooper ska få en Jack Adams i sin karriär och han får det i år. Mm. Och avslutningsvis, GM of the year. General Manager of the year.
Yes.
Och då ger jag den till Kyle Dubas.
Ja, jag skulle just säga det. Det ska inte heller vara med och rösta om, så det kan jag säga.
Ja, ja. Allt ifrån Dan Mews-rekryteringen till den här målvaktstraden vi pratade om, till alla leftovers som han har identifierat och som har accelererat, fått ordning på karriären igen i Pittsburgh.
Ja.
Så att allt han nästan har gjort senaste året har blivit lyckat. Sen tycker jag Bill Guerin är en stark utmanare också med den här enorma traden för Quinn Hughes, att han vågade göra den, och även Kirill Kaprizov-kontraktet sticker ju ut. Sen ska det inte vägas in någonting vad han gjorde i OS, men det är ändå en fjäderhatten för han. Han knäckte Kanada där med sitt USA-lag. Så att han visat att han är en skicklig lagbyggare.
Ja. Och jag har inget att invända mot.
Nej. Den sista jag nämner där som nominerad är Chris McFarland i det lag som vinner President's Trophy överlägset. Han har ändå gjort ganska mycket manövrar i det lagbygget senaste året. Mycket som blivit lyckat i år och mycket som blivit lyckat retroaktivt den här säsongen. Jag tänker på målvaktssidan med Wedgwood och Blackwood. Jag tänker på Brock Nelson som andra center. I år tänker jag på Nathan Kadri-traden till exempel, som var väldigt bra sett till utbytet.
Ja,
han är också en topp tre.
Yes. Ja, men du, då är vi klara.
Då är vi klara. Första slutspelspodden.
Ja, nu ska jag... Det är hett som fan i New York faktiskt. Det är 30 grader.
Oj,
jag har inte fått igång airconditioningen här, så jag sitter och svettas lite. Så
ja, det är... luscher. Ja, det låter som att det är dags. Men det var ju kul det här.
Ja, verkligen. Ännu roligare blir det när vi brakar ihop nästa vecka och har så mycket att prata om.
Ja, oj, oj. Ja, fantastiskt.
Yes.
Och tack alla er som lyssnar på oss. Även slutspelet 2026.
Yes.
Så hörs vi de kommande två månaderna här.
Ja.
Tills det ska lyftas bucklan någonstans. Det blir spännande att se. Det blir inte i Florida i alla fall som vi tippade inför säsongen.
Nej, det blir nästa år.
Det blir nästa år istället. Ja, det har vi sagt. Ja, jag säger hej hej här från Örby i alla fall och njut av första slutspelsveckan.
Yes, woof woof. Och happy Stanley Cup playoffs.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna. Inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.